Podplay.
Nyår är champagnens högtid, fast numera är alla högtider champagnens. Försäljningen av champagne har mer än fyrdubblats i Sverige under de senaste 20 åren. Och för många är champagne det bästa i dryckesväg man kan tänka sig. Men bubblorna förändras och det beror på klimatförändringarna. Välkommen till Studio DN, jag heter Sanna Thorén Björling. När jag var korrespondent i USA gjorde jag ett reportage om vin och klimatförändringar från Kalifornien. Där berättade vinodlarna om tidigare skördar, ökad risk för skadedjur och nya druvsorter. Vinproduktion bygger ju ofta på extremt noggrann kontroll av vinrankor, temperaturer och väderförhållanden. Och påverkas förstås också av den globala uppvärmningen. Och med oss för att prata om det här och om nyårsbubblorna så har vi idag Alf Tumble som är Dagens Nyheters vinskribent och författare till flera böcker om vin och dryckeskultur. Välkommen Alf!
Tack så jättemycket!
Du, om vi börjar med grunderna här. Var ligger champagne?
I norra Frankrike kan vi väl enas om.
Det är ju en region men det är också ett sätt att göra vin. Hur tillverkas den här champagnen?
Ja, man kan väl säga att de flesta blandar nog ihop champagne, att det är ett område och att det faktiskt också är ett väldigt stort varumärke för regionen och då är namnet på själva drycken. Så det är egentligen tre saker. Och det görs på ett sånt sätt som man har blivit kända för. Det finns till och med en metod som kallas för champagnemetoden. Eller ja, den metod som innebär att man jäser två gånger. Vinet jäser först en gång stilla och sen så jäser det en gång till på flaska. Vilket gör att den får en speciell karaktär.
Och den här metoden som du berättar om, den kan ju användas på vin som inte kommer från champagne. Kan du ge exempel på sådana andra mousserande viner som de många känner till?
Ja, den här metoden kallas, eftersom inte alla vill kalla den för champagne-metoden, så kallas den traditionella metoden. Och den används i Sydafrika, det kallas det Cap Classic. Den används framför allt utanför champagne i Frankrike och då kallas vinerna för Crémant. Och så lägger man till regionen Crémant i Alsace, Crémant i Bourgogne, var det nu vinet kommer ifrån. Och sen så har vi Franciacorta till exempel i Italien, gör man samma metod. Cava görs på samma metod. Sen så finns det ju en enklare metod också, så här, tankmetoden och den här ancestralmetoden som också är en gammal metod. Kanske den äldsta egentligen, men den bara jäser en gång på flaska eller i en tank. Prosecco till exempel.
Champagne som du var inne på, det är ju ett väldigt starkt varumärke. Det är skyddat och knutet till regionen. Men regionen flyttar ju inte på sig, den är där den är och precis som i resten av världen så förändras ju klimatet även där. Jag läste någonstans att temperaturen i Champagne har stigit med 1,2 grader under de senaste 30 åren eller 3 grader sedan år 1900. Vad har det inneburit?
Ja, det har inneburit ganska mycket, alltså det blir ett varmare klimat. Druvorna mognar tidigare, de behöver skörda tidigare. Framförallt får de också varmare nätter, vilket man inte tänker på. Man tänker att det blir mycket sol, att det blir torka, men också att för det som bygger på att druvorna mognar är att det är en differens, skillnad mellan temperaturen på dag och natt. Så det går mycket fortare och jag kan säga att vissa år så har nog champagneproducenterna tyckt att det har blivit bättre kvalitet på druvorna. Så det är det ena. Sen så har vi då klimataspekten i det andra. Så det är lite två olika saker skulle jag säga. Dels så jobbar man med att man tycker kanske att fortfarande att man gör ett bra champagne. Men samtidigt så måste man börja anpassa odlingen för hur man ska för att druvorna ska mogna på bästa sätt.
Mm. Det har varit fler värmeböljor, en del rekordtemperaturer. Och då om man då de mognar tidigare, det måste ju betyda att sockerhalten ofta blir högre. Vad betyder det här? Och det påverkar syrehalten. Vad betyder det för smak och doft?
Man vill ju åt liksom en så kallad fenolisk mognad i druvan. Och det innebär dels att den ska ha tillräckligt mycket socker. Men också att hela druvan och hela druvklasen ska bli fullt mogen. Man tänker så här, man vet att de norrländska jordgubbarna som hänger längst smakar oftast bäst. Och det är lite det man vill åt. Och nu kortar man ju ner skördesäsongen och skörda tidigare. Och då blir det lite stress i det där. Och då kanske man får en obalans i smaken. Så att gör att, för man måste skörda tidigare för att de inte ska komma upp i för hög alkohol. Så jag tror att man kanske kommer att se en halv procent mer alkohol på champagneflaskan. För det har ju aldrig varit ett problem. De ligger oftast runt 12-12,5%. Snarare än att de kommer att skörda dem ännu tidigare.
Det här med att man skördar tidigare, och ibland med flera veckor. Vad får det för konsekvenserna för producenterna då?
Ja, egentligen kanske inte så mycket. De börjar ju ställa om. Däremot så kan man göra väldigt mycket i vingården, själva vingårdsarbetet, för att druvorna inte ska mogna så fort. Man jobbar, på engelska heter det canopy management, alltså själva bladverksarbetet. Att man liksom låter stora blad skugga druvorna så att de inte mognar, får lika mycket sol. Det är till exempel ett sätt som man gör. Och ett annat sätt som man börjar arbeta med är också att man, sen det är 15 år tillbaka, så finns det lag på hur tätt man får plantera och även hur tätt det får vara mellan vinrankorna, mellan raderna, vilket påverkar då hur mycket växthusgas som produceras. Men där är ju också två olika saker. Där jobbar man liksom för att hjälpa miljön och klimatet, och samtidigt så vill man försöka göra så bra vin som möjligt. Så det är lite två spår där. Man försöker ju till exempel att göra lättviktsflaskor och för att det ska bli billigare att transportera och hålla ner utsläppen. Men det är ju inte på något sätt att det blir bättre vin. Så det är liksom, de jobbar parallellt och de har, jag säger att de har varit ganska sena på bollen jämfört med en del andra regioner.
Man kan vila på sina traditioner där.
Japp.
Det blir också färre frostnätter om våren, så är det i alla fall i Kalifornien, men det gäller ju även än här. Och det gör att skadedjur överlever, och man kan också få tidigare knoppar som sen inte överlever. Hur sårbara är vinrankor?
Väldigt sårbara, framförallt för frost. Så man får frost, det gäller inte bara champagne, men får man vårfrost så kan man förlora, man kan förlora hela skörden på det. De kommer inte återhämta sig, det blir inga druvor då. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Och det kan man säga att jämför med i Sverige där vi också odlar vin. Där har vi druvor som då dels är svampresistenta, så kallade PIV-druvor. Som då dels så tål de det här klimatet som gör så de tål frost. Men det gör inte de här ursprungliga då, Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier som vi har i Champagne. Men där gör man också ett intressant arbete. Att man håller på att man tar fram nya typer av druvor. Och det finns plantskolor där man tar fram och försöker liksom få fram att de ska bli tåligare. Och det är också ett arbete som är för att liksom anpassa sig efter klimatet.
Vi ska ta en liten paus och strax prata mer om framtiden för mousserande vin. Studio DN idag, vi har med oss Alf Tumblö. Vi pratar om champagne och klimatförändringar. Du var inne på det, de här vinodlarna, det finns ju en del som är enormt stora och en del som är väldigt små. Och att de, sent om sidan, men i alla fall har blivit mer medvetna och klimatanpassat produktionen. Vilka är de största förändringarna där skulle du säga?
De största förändringarna är, jag tror att man ser till själva hur vinodlingarna, för det ligger ju också i deras intresse att vinet blir bra. Kan man göra någonting där som även liksom hjälper miljön? Man har ju besprutat väldigt länge. Det är väldigt få ekologiska vinodlingar. Och där har man börjat gå mer åt det hållet. Även biodynamiska odlingar. Men som du säger, de största producenterna är de som påverkar mest. Och de har kanske hittills faktiskt gjort minst. Och det jobbas ganska mycket med olika typer av sustainability-program. Och det täcker in allting från att hur man ska hushålla med vatten och hur plantorna ska bevattnas och till förpackningar och transporter och så. Jag tror att det stora arbetet påbörjades kanske för 10-15 år sedan, men det är idag de har fått liksom lampan i ansiktet, så här, vad gör ni? Och de har inte hunnit så långt, för det tar ju tid också att ställa om vingårdarna. Det är inte bara att, för mycket av det här är liksom, det är industriodlingar, och även om de gör goda produkter så är det ju liksom ett industriellt jordbruk. De behöver ställa om.
Varifrån kommer trycket? Är det från konsumenterna eller från branschen? Varifrån kommer den här pressen, tror du?
Jag tror det är faktiskt mest från konsumenter. För man undrar. Kanske, framförallt vi i Sverige är väldigt vetgiriga. Vi vill veta hur mycket mark täcks av vinodlingar i Frankrike. Det är ju ganska mycket. Vi har ju inte så många hektar här i Sverige. Och då blir det en ganska viktig gröda. Vi kanske ser över våra vetefält. Om vi skulle göra 1% skillnad där skulle det bli ganska mycket. Så i Frankrike så är det ju på tapeten just nu. För att det är också liksom, det är också en, vin är ju inte någon, nu är champagne kanske lyxprodukt, men vin överlag är ju en ett livsmedel som i fransk kultur. Så den ser man ju på det, bedömer den som ett livsmedel också. Så det, ja, det är nog de senaste åren skulle jag säga. Som att det, de har fått det. Och det tror jag kommer framförallt konsumenterna och kanske konsumenter från andra länder. Och Putin.
Och Putin.
Nej, men hans vill ju att champagne bara skulle få heta champagne i Ryssland. Det var ju väldigt konstigt. När man får hybris.
Ja. Då kan man få hybris. I champagne så har man ju också hittat nya sätt att vidareutveckla vinerna. Det påverkar ju också konsumenterna då, för man märker vad som hamnar på hyllorna. Till exempel genom att öka andelen icke-mousserande vin som har varit väldigt lite i champagne. Couture Champenois. Vad är det för någonting?
Ja, men det är en liten trend som vi har sett börja smyga sig på. Det är ju att man gör, för man gör, när man gör champagne så gör man alltid ett stilla vin sen. Och själva kolsyrorna kommer ju under andra jäsningen. Och det här stilla vin kan man ju, det är faktiskt lite enklare att göra. Och om man har hög kvalitet på druvorna så kommer det bli bra. Förut tyckte man oftast att de här stilla vinerna var lite för syrliga och friska. De är inte liksom, de funkar ju att champagne på för det är så kallt klimat. Men nu börjar de bli ganska trevliga.
Vinproduktion är ju också möjlig allt längre norrut, som du var inne på, det finns ju även i Sverige, och på högre höjder. Du har ju skrivit en bok om det här till och med. Kanada blir ju allt större till exempel, men man ser också att intresset för bubblor ökar i Storbritannien. Det finns rätt mycket om brittiskt mousserande vin, det där har jag provat någon gång. Sen när blev engelsmännen bra på bubbel?
Jag vet inte, de har väl liksom ett förflutet att ha varit inblandade i champagne ganska mycket. Att liksom så här Paul Rocher, att det har varit en brittiskt ägarskap och vinmakare. Så jag tror kunskapen kanske har funnits. Och så har man ju odlat vin i England i ganska länge. Men man har kom på att det är samma jordmån i området kring Sussex och att de här vita kalkrika jordarna, de är ju samma som i champagne, bara på andra sidan vattnet. Och då tänkte man så här, men det här ska vi göra vårt egen, eller de gör ju champagne på exakt samma sätt, samma druvor och samma metod. Problemet de har nu är inte, de gynnas ju av klimatförändringarna snarare än vad champagne kanske är. Men de, jag skulle säga att deras viner är ju fortfarande inte lika bra som champagne. Och det beror på att de inte har så gamla vinrankor. De planterade ju oftast, de mesta planterades här under 10-talet. Och det behövs mer tid för att druvorna ska liksom bli bra. Och de behöver mer kunskap hur de ska göra. Precis, de har ju bara kopierat champagne än så länge. Men det finns fantastiskt bra viner. De är lite för dyra bara än så länge.
Ja, de är dyra. Men hur viktigt är det alltså hur gammal vinrankan är?
Det har betydelse i kraft och smak och intensitet i druvan också. När vinrankan blir gammal så blir det ju färre klasar per vinranka, men de blir desto mer koncentrerade. Det finns ju vinrankor på flera ställen i världen som är över 100 år gamla, som inte ens producerar druvor varje år, men när de väl gör det så blir de superkoncentrerade. Sen så någonstans så ska ju druvan liksom sluta producera och bli ineffektiv, och då brukar man plantera om.
Men så att om man förlorar vinrankor på grund av någon naturkatastrof eller någon brand eller vad det nu kan vara, så är det är inte liksom bara att sätta en ny, utan då är det en stor kapitalförlust.
Det är absolut, för man kommer troligtvis inte börja skörda förrän kanske fjärde året. Man kanske skördar tredje året, men fjärde år kanske man börjar göra vin, och då kommer det hamna i något enklare vin till en början.
Vad vi kanske framförallt ser då inom den här branschen som inom många andra, så är det ju en ökad oförutsägbarhet då. Vad skulle du säga, hur förhåller sig vingårdarna till det här? Jag tänker, om man är liten så kanske man har lättare att ställa om lite snabbt, men man blir också väldigt sårbar. Men, och jätteproducenterna har ju mycket större investeringar, men kanske är lite långsammare. Eller hur parerar man det här?
Ja, de stora producenterna har i alla fall i champagne ganska bra kapital och ägs av stora företag. Så det där är mer business. Men jag tänkte just på små odlare, att det är så att deras påverkan kanske inte gör lika mycket för klimatet. Eller däremot så, om de får frost, det kan inte de påverka. Och då kan de förlora hela sin skörd, och då kan de kanske bli tvungna att lägga ner. Så det påverkar de mindre odlarna absolut mer rent liksom ekonomiskt sett. Och det är svårt att ställa om. Det är svårt att göra någonting och påverka frost. Man kan påverka frost till exempel, eller att det kommer hagel, att hyra in helikoptrar. Det gör ju inte en liten odlare.
Mm. Men även såna här stora värmeböljor då, att man får väldigt varma somrar eller väldigt varma säsonger.
Mm.
Det kan man ju inte heller riktigt förutse vilka år det slår hårdast, eller?
Nej, det man får, man kanske kan förutse lite grann hur våren är, men det är ju efter varje skörd så går man igenom skissar av det här året var så, då får man alltid känslan av att ingen som kan förutse någonting, förutom att de kan se då att det blir lite varmare hela tiden. Du sa det var 1,2 grader de senaste 30 åren, så det är inte på termometern man ser det mest. Jag tror det är allting annat, hela ekosystemet förändras lite grann. Du var inne på att skadedjuren kan överleva vintern och sådär. Jag tror framförallt att de kommer behöva ta fram druvor som tål där bättre. Mm.
Så avslutningsvis då, vad kommer du själv att hålla utkik efter framöver när det gäller de här sakerna?
Jag spanar ju ganska mycket på vad som händer i champagne. Jag tycker den här trenden med champagne utan bubblor är intressant. Men jag tycker det är extra kul med Sverige, för vi har ju precis börjat göra vin enligt den här traditionella metoden, och vi har ju odlat druvor i cirka 20 år. Så det börjar ju också så här, det blir väldigt bra, för det passar ju väldigt bra att göra mousserande vin i Sverige. Så vi kan nog bli en konkurrent till England rent smakmässigt, men vi har alldeles för små arealer än så länge. Och i champagne så är den största trenden är ju den så kallade odlare-trenden, att det är de här som förut sålde sina druvor till de stora champagnehusen, att de gör viner själva. De behåller druvorna, så gör de egna druvor eller egna viner i mindre skala. Och de håller jag gärna utkik efter.
Stort tack för att du var med idag, Alf.
Tack själv, det var jättekul.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.